Dagens ETC.
Hej.
Så, hör du mig?
Ja då.
Ja. Har du tid några minuter?
Ja då, absolut.
Yes. Du, jag tänkte kika. Jag håller på att skriva en text. Vi har så fått bekräftat liksom ett tredje självmord efter publicering på Dumpen.
Okej, okay, ja.
Jag tänkte till att börja med att kika så här, vad du tänker när du hör det.
Ja, den här mannen, vi hade ju kontakt med honom en ganska eller väldigt lång tid. Och vi hade väldigt stora problem med, han hade väl, vi fick in ett 40-tal tips. Han hade, jag kan gå in här, jag ska ta fram lite logga också. Han hade ju väldigt stora svårigheter med sig själv.
Han hade stora
svårigheter med sig själv. Ja. Han skrev till barn, det var ju hemska saker som han skrev till barn. Så att ja, det som han skrev, det speglar ju lite vad han hade i huvudet. Så att, ja, vad ska jag tänka? Han kan ju inte ha mått speciellt bra med tanke på saker som han skrev.
Men du syftar på saker, du sa först att ni hade haft kontakt, men nu syftar du på saker han har skrivit i chattloggar.
Ja,
ja. Men vad har ni haft kontakt om då?
Vi har ju haft ganska mycket kontakt med honom. Dels som vuxen, från vuxenkonton och dels från barnkonton.
Men vilken typ av skuld och ansvar känner du efter ett sånt liksom, besked?
Alltså ingenting, jag har ju inte framkallat hans psykiska sjukdom. Det är inte jag som har gjort att han har varit i det tillstånd som han har varit i. Det är ju inte så att den här mannen direkt, alltså han kan inte ha mått bra med tanke på det som han skrev till vad han trodde var barn och det som han skrev till riktiga barn.
Så den här, som jag förstått det, så skiljer ju sig den här uthängningen skiljer sig lite från andra i och med att han har ställt träff med en 28-årig kvinna. Eller han trodde var en 28-årig kvinna.
Ja, det fanns ju orsaker till det.
Och, ja, vad var det för orsaker?
Orsakerna var ju att få fram en riktig identitet på honom. Med tanke på att han skrev, han var väldigt intensiv på nätet. Vi fick in ett 40-tal tips där han hade varit i kontakt med riktiga barn och skriver. Ja, väldigt grova saker. Och skickar barnpornografi och berättar att han begår övergrepp på barn. Han var ju även under polisutredning under en väldigt lång tid.
Som ju lades ner.
Nej. Utan de har nog en öppen utredning mot honom fortfarande.
Finns det något mer? För det har inte jag riktigt kunnat förstå. Sådär. Om det finns något mer än, alltså jag har ju pratat med anhöriga och vänner och sådär. Och de menar ju att andra konton har så att säga använt hans bilder. Finns det någon mer som talar för att det handlar om samma man liksom som har blivit uthängd?
Jag har ju pratat med honom i telefon flera gånger.
Mm.
Ja. Och det är han bakom kontot.
För att han har sagt det till dig, eller?
Vi har diskuterat det här, ja.
Men...
Och sen är det ju så här också att det senaste halvåret så har han har haft väldigt speciella konton. Vi har kallat honom för pappi gränslös. Vårat interna arbetsnamn för honom har varit pappi gränslös. Man såg ju redan för ett halvår sedan att pappi gränslös började tagga ner. Att han började lugna ner sig lite grann online. Att han slutade med mycket av sina kontakter. Och nu sista två månaderna så har han försvunnit. Helt och hållet. Och nu är han av förklarliga skäl helt borta.
Men alltså, finns det något mer? Så är det det som talar för att är samma, det handlar om
att
samma man.
Att det är samma, det vet polisen också om att det är samma.
Men vad baseras det på?
Det är baserat dels på IP-adresser som är loggade. Och det här vet ju Roger om och det här har vi diskuterat. Och polisen har ju även fått den här informationen och polisen har en öppen utredning mot honom. Med tanke på den mängd tips som har kommit in till polisen och med tanke på den mängd anmälningar som har kommit in just mot de här kontorna.
Så du tycker stängningen gick rätt till, liksom, trots att den och även om den liksom skiljer sig från de andra?
Nej, men det är många av dem som, där vi har bokat upp som vuxen. Att sexchatta med barn, han sexchattar ju med barn på samma konto som han sexchattar med vuxna på. Och med tanke på att han sexchattar med barn på samma konto som han sexchattar med vuxna på, så behöver vi ju få ett ansikte på personen. Han skickar övergreppsmaterial på samma konto som han bokar träff med en vuxen. Då behöver vi ju få ett ansikte på honom. Det är ju inte så svårt att förstå väl. Eller tycker man att barn ska bli utsatta för en man som tycker att... Alltså det är flera barn som har fått chattloggar där han ska vira pianotråd runt deras halsar, bland annat.
Jag tänkte också kika, jag snackade med en vän till mannen nyligen. Och hon berättade det, så, ja, men, alltså, sen ni publicerade videon på honom så har han liksom utsatts för hot och hat och sådär liksom, under 1,5 års tid. Hon använde ordet medborgargarde. Liksom, vilket ansvar har ni för att en sådan situation uppstår eller inte uppstår?
Är det några hot anmälda?
Förlåt, vad sa du?
Är det några anmälda hot?
Nej, det ska det inte vara.
Nej, men då måste jag ju ställa frågan. Hur allvarliga är de här hoten om man inte polisanmäler? Det är väl ett gängligt tillvägagångssätt om man blir utsatt för brott att man anmäler brottsligheten. Annars kan man ju inte komma och klaga över att man är utsatt för brott om man inte har anmält någon brott.
Nej, men som jag förstod det så det var ju du inne på också, att han säkert inte mådde särskilt bra.
Nej, det gjorde han inte. Och det är ingenting som vi kan råda bot på. Samtidigt så kan vi inte ha en man som klart och tydligt uttrycker, jag har hans logga här framför mig. Jag tar en stor såg och börjar såga av dig halsen, ser skönt ut när du skrattar, börjar knulla det nya halshålet. Där har du Roger Nilsson i ett nötskal. Huruvida det står rätt till i huvudet på honom, jag kan inte ställa någon diagnos, jag är ingen läkare. Däremot så, ja, vad ska man säga? Han kan ju inte ha mått bra.
Nej, men för det jag vill komma till var så här, att det kan ju också vara en förklaring till att man inte anmäler hot. Alltså min
kärnfråga. Men om det är en förklaring till att man inte anmäler ett hot, kan det inte då vara en förklaring till att man också tar sitt liv?
Det kan det absolut vara. Ja. Men varför
ringer du då till mig och frågar om jag känner något ansvar i det här? Om en gravt psykiskt sjuk människa 2 år efter en publicering eller 1,5 år efter en publicering väljer att ta sitt liv. Kan det då vara så att han dels kanske är misstänkt för brott, dels har hittat på så mycket saker och har så mycket spöken i skallen att han inte orkar leva längre? Kan det vara så?
Alltså anledningen till att jag ringer dig och frågar om det, om du känner något ansvar, är för att anhöriga och vänner menar att det här inte hade hänt om det inte var för dumpen.
Nej, det hade troligtvis inte hänt. Troligtvis så hade han sågat armar och ben av ett barn istället.
Men om man
låter sådana människor, om man ger dem fritt utlopp för sina lustar bland barn, så ja, då blir det resultatet. Jag vet vad jag väljer.
Men om jag får återgå till frågan om så här medborgargarde, alltså att det ändå blir en kan bli som liksom personer nära honom och fler ju liksom har vittnat om, så att det finns en risk att det uppstår kanske inte medborgargarde men snut på liksom. Liksom vilket ansvar har ni liksom i de fallen, alltså för att
jag har förstått att du är väldigt engagerad i frågor som rör vuxna människor. Men om jag får ställa en motfråga då, hur ställer du dig till att låta dem gå fritt i samhället utan att man uppmärksammar dem?
Är det ditt svar på frågan?
Ja, det är mitt svar på frågan. Ska de verkligen kunna gå fritt i samhället utan att man ens uppmärksammar att här har vi en person som vill såga armar och ben och hals av ett barn och sen knulla barnet i det hålet i halsen som uppstår? Ska vi verkligen låta honom gå fritt? Ett medborgargarde. Var hittar du medborgargardet? Var finns medborgargardet? Borde man inte ha anmält en sån här händelse om man vore utsatt för ett medborgargarde?
Jo, men det har ju i det här fallet inte skett. Men samtidigt så har det varit bilden.
Ja, men då arbetar vi ju med hypoteser. Och om vi arbetar med hypoteser, hur stor risk är det att en man som vill såga halsen av ett barn och knulla hålet som uppstår i halsen våldtar ett barn i jämförelse med att ett medborgargarde uppstår? Vi arbetar med hypoteser just nu. Vi arbetar inte med fakta utan med hypoteser. Så var bedömer du risken störst?
Men så om jag får, och du får hejda mig här om jag tolkar dig fel. Men jag tolkar dig då som att man kanske får köpa risken att det uppstår liksom
nej,
en lång.
Nej. Du tolkar mig fel i så fall. Det finns
inte.
Vi pratar inte om något medborgargarde som existerar. För hade det existerat så hade det ju blivit polisanmält, eller hur? Så var finns det här? Vi kan väl inte arbeta med bara hypoteser och ingenting annat. För den här mannen är sannoliken ingen hypotes. Det är definitivt ingen hypotes att han vill våldta barn. Här har vi, jag vet hur mycket din 4-åring vill att lära henne suga kuk. Du rakade vid hela kroppen och jag är färdig med din lilla prinsessa. Det är lätt att slinta med kniven. En ståltråd runt din hals gör dig söt. Här arbetar vi inte längre med hypoteser, utan här arbetar vi med texter som den här mannen själv har skrivit. Det är inte längre hypoteser, utan detta är vad som finns i hans huvud och detta är vad som kommer ut på hans tangentbord. Då är det inte längre hypoteser. Du sitter där med ditt hypotetiska medborgargarde och jag sitter med en människa som faktiskt tycker att det känns nog okej med en ståltråd runt barnets hals.
Jag menar bara att uppenbarligen har ju det varit bilden bland personer nära mannen. Att han liksom, han har liksom blivit av med jobb och...
det har ju ingenting med medborgargarde. Det har ju med en arbetsgivare att göra som kanske inte vill ha en man på arbetsplatsen som tycker att man ska trä ståltråd runt halsen på små barn.
Nej, absolut. Men det, alltså ordet är ju från... En vän till honom.
Ja.
Hennes ord, så att säga. Medborgare. Ja. Alltså,
men du är ju journalist. Och du ska ju värna den dokumentära bilden. Då får du ju ha ett medborgargarde. Du kan ju inte bara arbeta med enligt en källa. Utan då måste du ju ha ett riktigt medborgargarde för att kunna ställa frågan till mig. Var är medborgargardet?
Du säger att jag är journalist, men det är också därför jag ringer dig, för jag vill ju höra båda sidor.
Ja, men om du är journalist så måste du ju faktagranska huruvida det faktiskt finns ett medborgargarde. Om en källa säger till dig att nu finns det ett medborgargarde här, okej. Då är det ju din uppgift i egenskap av journalist att faktagranska. finns det något medborgargarde? Finns det inget medborgargarde så arbetar vi med hypoteser.
Men om vi släpper själva ordet medborgargarde då? Alltså, han har, det vet jag de facto då, att han har utsatts för hot och hat.
Har det anmälts?
Nej, det har inte.
Varför har man inte anmält hot?
Ja, det finns säkert många skäl. Jag, i det här fallet vet jag inte varför inte annars. Men alltså, min grundfråga är så här, liksom, har du och ni något ansvar vad gäller så, liksom, vad som händer efter publiceringen på er hemsida? Det är väl lite det jag är intresserad av.
Ja, vi har ungefär lika mycket ansvar som ni har. Vi har ju lika mycket ansvar som alla andra publicister. Vi kan ju givetvis inte ta ansvar för vad andra människor gör. Om en person beter sig felaktigt. Till exempel om man tittar på ETCs kommentarsfält från gårdagen. Där både jag och Patrik blir uthängda som pundare. Det här är ju ingenting som ni rensar bort. Utan tar ni ansvar för det?
Ja, det brukar vi göra. Jag försöker hålla koll på kommentarsfält.
Ja, ni lyckades inte i detta fallet. I alla fall, det satt klar hela gårdagen. Sen vet jag inte om ni har tagit bort det idag. För det har jag inte.
Nej, jag kan kika här på.
Men det är inte så att jag bryr mig direkt.
Nej.
Även jag blir utsatt för hot hela tiden.
Mm. Mm.
Jag har även blivit utsatt för hot av en hacker som Mr. X, det vill säga Pappi Gränslös, anlitade för att få bort sitt inlägg från dumpen.
Hur har du kopplat ihop dem?
För att han tog kontakt med mig och erbjöd mig att... ja, han visade mig en konversation och han erbjöd mig att få betala mer än vad den här Roger då skulle betala. För att han inte skulle hacka vår sida. Och jag skrattade åt det och så höjde vi säkerheten. Och vi blev hackade, men bara till viss del.
Kommer den här publiceringen ligga kvar?
I dagsläget, ja.
I dagsläget? Varför säger du i dagsläget?
Vi har inte tagit ställning till det nu. Vi har inte diskuterat det internt nu.
Mm. Men ska ni diskutera?
Det kan vara så att vi diskuterar, ja. Mm. Och då måste vi prata i första hand med polisen för att om det fortfarande finns en öppen utredning på ett eller annat sätt så är det av största vikt att den ligger kvar. För att det finns väldigt många som behöver kunna knyta en förövare till ett brottsoffer här.
Mm.
Och då pratar jag om onlineförövare som har suttit och terroriserat barn med konton som till exempel Pappi Gränslös pedofil. Pedophile with a killer instinct och sådana där konton där han har suttit och hotat barn till livet. Så att, ja.
Jag tror att du föll bort lite, men vad finns det för skäl för att det skulle ligga kvar? Liksom, eller anledningar och argument för att det skulle ligga kvar efter det som har hänt, så att säga.
Just för att man ska kunna knyta brottsoffer och förövare. För att brottsoffer ska få ett ansikte på sin förövare.
Okej.
Ja.
Mm. Och vad tänker du så avslutningsvis? Om mannens anhöriga som liksom har förlorat en familjemedlem, liksom, vad skulle du vilja så säga till dem? Eller vad tänker du om det som har skett?
Men det är ju ingenting som jag vill förmedla i ETC. Alltså du tror inte att jag vill använda ETC som kanal för det. Utan är det så att de vill prata med mig så, och jag har kontakt med bekanta till familjen. Och är det så att de vill prata med mig så får de jättegärna ringa. Vi har terapeuter tillgängliga som kan stötta dem i sorgbearbetning. Men jag tänker absolut inte ta den konversationen med ETC. Ja, för jag tycker inte att ni är någon positiv part i det sammanhanget.
Ja, jag fattar. Och sen sista frågan. Påverkar det här ert... Nu är det ändå minst tre personer då, som har kunnat bekräfta, som har tagit sitt liv. liksom påverkar det ert framtida arbete på något sätt?
Så fortfarande så är det så här att övergrepp kostar liv. Både för förövare och för brottsoffer. Brottsoffer tar sina liv, förövare tar sina liv. Det enda som vi gör är att lyfta locket och visa hur det faktiskt ser ut. Vi visar hur det faktiskt ser ut. Oavsett vem som exponerar en förövare, om det är en anhörig som exponerar en förövare, eller om det är polisen som exponerar en förövare, eller om det är grannen som exponerar en förövare, så löper förövaren förhöjd risk att begå suicid. Det är så problematiken ser ut. Den blir inte vackrare för att vi exponerar den. Den blir inte fulare heller. Utan det finns inga vackra sätt att beskriva övergrepp. Det finns inga vackra sätt att förmedla bilden av övergrepp. Utan det är så här det ser ut. Det är jättevanligt att förövare tar sina liv. Speciellt när de blir avslöjade. Och det här är någonting som polisen ser hela tiden. När de exponerar sexköpare till exempel. Till och med sexköpare löper förhöjd suicidrisk av att bli exponerade. Det är samma sak med barnpornografi. När polisen gör tillslag, de är inne och hämtar enheter. Då är det jättevanligt att personen som man gör tillslag hos begår självmord eller försöker begå självmord. Det är jättevanligt är det.
Ja, jag får ställa mina frågor. Är det något du vill ha sagt?
Nej, det är det väl inte.
Japp. Toppen. Okej. Okay. Tack.